Ja, välkomna alla HV-supportrar och Frölunda-fans. Vi kommer från Sportbladet, två av oss. Det är jag, Thomas Roos, som kommer vara ciceron här ikväll. Och med mig på min vänstra sida så har jag Hans Abrahamsson. Och inte den Hans Abrahamsson som har spelat HV71.
Nej, precis. Han kanske Pelle Gustafsson har spelat med. Men nej, det är min namn.
Just det, ja. Jättekul att ha med dig här. Och sen har vi förstärkt upp vår kedja med, jag vet inte vilken rubrik du gillar, Pelle, om det är ikon, legendar, profil, rekordspelare, eller är det kort och gott Pelle Gustafsson?
Ja, det låter väl bra allting där, så det nej, det är Pelle Gustafsson är väl.
Vi ska göra en live-podd här under 45 minuter inför matchen mot Frölunda. Jättekul om ni stannar till och lyssnar. Vi ska prata mycket om säsongen som har varit och vad som komma ska i slutspelet. Vi ska minnas lite HV-minnen från svunnen tid. Och så ska vi också låta vår gäst Pelle Gustafsson ta ut ett dream team. Vi börjar med dig, Pelle, lite. Vad gör du nu för tiden? Du slutade 2010 med ännu ett SM-guld, men vad gör du nu för något?
Nu är jag tränare och sportchef i HC Dalen, hockeyettan. Så jag håller fortfarande på med hockey. Det är hockey som gäller.
Vad är det som gör? Alltså, du var aktiv på isen i 20 år i HV71. Vad är det som gör att du orkar kuska runt i bussar och sena kvällar och, ja, du vet, jag kan tänka mig att du alltid har allor i det där laget.
Ja, det, så är det väl. Och tanken är, 2010 när jag slutade så hade man väl många sömnlösa nätter vad man skulle hitta på. Det blir tomt. Och man börjar fundera. Jag hade lite funderat på att komma ut i arbetslivet, men sen funderar man vidare. Vad är det man kan? Och jag ser det väl som jag har utbildat mig i 20 år inom hockeyn och gillar det. Gillar klimatet och tycker det är intressant att jobba med de här unga killarna.
Vad är din resa på gång då? Blir du bli SHL-tränare? Är det dit du vill nå, eller vill du jobba med ungdomar och få dem att utvecklas och utveckla deras talang?
Jag har väl inget mål så, men det, jag vill ju vidare med min tränarkarriär så. Sen ska det ju vara något som passar och som känns inspirerande och så man får något tillbaks av det med.
Vad är din relation med HV71 idag då?
Nej, men det är ju alltid som det har varit. De ligger varmt om hjärtat och man lider med dem i motgångar och man gläds i framgång, så det är jätteroligt när det går bra.
Ser du varje hemmamatch?
Nej, det gör jag tyvärr inte, utan det blir att man har fokus på hockeyettanlagen och sitta och titta på de matcherna. Och vi tränar klockan 6 varje kväll och då blir det inte mycket tid över.
Nej. Abris, vi ska inleda här med att prata om HV:s säsong. Jag vill påstå att det har varit som en berg- och dalbaneresa 2018-19.
Ja, det var en bra beskrivning faktiskt. Det är, oavsett hur det går den här avslutningen på säsongen, så är det väldigt intressant att läsa HV:s analys av det här. För det känns som att det är en väldigt svåranalyserad säsong. Det har verkligen gått upp och ner. Man hade en väldigt tuff period där Johan Lindbom innan fick sparken, och sen hade man ju en fantastiskt overklig period nästan ett tag med Stefan Lund där, och sen har man haft en riktigt svag period igen nu efter landslagsuppehållet. Och det är ju både poängmässigt men även statistikmässigt har det ju spretat under hela säsongen. Där när det ena har funkat så har inte det andra funkat. Och när under Stefans bra period, eller Stefan Lunds bra period, då fungerade ju i stort sett allting då. Så att det är väldigt svårt att sätta fingret på vad det är som gör de här höga bergen och djupa dalarna.
Pelle, du som har varit i elitlags omklädningsrum i väldigt många år, vad är det som gör att man hamnar i en formsvacka och även i en formtopp?
Ja, det kan ju vara många olika anledningar där, och det är väl det som är tjusning med det. Det är ju det som är det svåra, att hitta vägarna ur det här. Och man försöker, jag vet hur det är, man försöker hitta olika vägar. Vad gör vi för fel? Man sitter och analyserar. Sen är det grund och botten, får man gå till de här enkla grejerna som det handlar om. Det är att vinna sina kamper där ute. Det gäller att inte ta de här utvisningarna och täcka de här skotten. Det handlar om att äta sig tillbaks på något sätt.
Det är väl väldigt mycket mentalt också, är det inte det? Att man, oj, nu har vi förlorat mycket. Att man blir osäker på vad man själv kan.
Ja, nej, men det blir oroligt. Självförtroendet sviktar och självförtroendet är väldigt viktigt. Men då gäller det att man gör de här enkla sakerna, bygger upp det igen, börjar från noll och spelar kanske lite smartare.
Man tittar då på HVs, man har ju förlorat 8 av 9 matcher nu efter landslagsuppehållet här, så det är en sak som verkligen sticker ut, så är det ju boxplayspelet som har varit katastrofalt dåligt och nere på 40% ett tag. Hur kan det plötsligt bli så dåligt när det har fungerat riktigt bra under resten av säsongen?
Ja, jag tror när det gäller boxplay och powerplay så tror jag man har vissa perioder där allt går in, man har självförtroendet och det brukar jämna ut sig. Man brukar ligga på en 20% i powerplay, sen ligger du på en 85 i boxen kanske. Så det tror jag jämnar ut sig. Men det jag menar på att utvisningarna, det kanske inte är att det resulterar i mål, eller du lämnar hela momentumet över till motståndarna. Du kanske får slita hårt på vissa spelare. Så det är mer det jag känner.
Du har ju säkert varit med om formdalar. Vad hade du för personliga liksom tics eller grejer för dig för att inte tänka för mycket på att jobbet då, alltså du jobbade som hockeyspelare, var lite tufft?
Jag kan väl säga, jag åkte ju inte till ICA Maxi och handlade när man var i en tung period.
Det fick flugan göra.
Ja, så det... Jag körde nog lite terapi nere i källaren på något projekt eller... Försökte göra något annat.
Men det är svårt i Jönköping när alla andas ishockey att inte bli berörd av när det går lite tufft.
Ja, nej, men det är ju det som är det positiva med. Det berör så många och alla nu kanske det gnälls en del när de har förlorat lite matcher. Men det är ändå positivt för det berör och det är ju det ska göra.
Var du med på den tiden? Var det inte HV71 som åkte buss också runt en sväng här för att... Få bättre hemmatrend eller vad det var för någonting?
Jo, jag var med där. Det var ju Kurt Lundmark vi hade som tränare. Och vi vann bara på bottaplan och så skulle vi möta Färjestad hemma som... Ja, de var riktigt bra lag. Så vi fick åka till VIP i Mullsjö och fika där och sen till matchen här och så vann vi.
Och ni vann alltså då? Ja. Men sån sak kan alltså liksom bryta en dålig trend eller att man börjar garva lite och kanske...
Ja, nej, men så är det. Man kanske ska släppa axlarna lite, dra ett skämt för killarna och... Ja, ut och kör.
Vad tippade du HV inför säsongen, Abris?
Jag tippade HV 8, vill jag minnas.
Så. Och det är ju ungefär där de ligger just nu då. Varför tippade de inte högre?
Jag var inte lika imponerad av lagbygget som många andra var. Jag tyckte man hade kanske siktat in sig på lite fel typ av spelare. Jag saknade lite karaktär, lite taggighet i lagbygget. Så det var väl lite grann det.
Ändå så värvar de ju väldigt namnkunnigt med Ljung, Nils Andersson, Turesson och så vidare. Det är ju nästan till kronorspelare kan man kalla det för.
Ja, har varit i alla fall där och det är väl alltid en avvägning där. Det är ju skickliga spelare men det är ju så mycket annat också som spelar in. Det gäller ju att se, har de det där drivet liksom för att göra laget och de andra bättre? Liksom, är de hungriga efter att vinna? Det är ju sådana aspekter också som kommer in och... Där var jag lite tveksam faktiskt till HVs strategi, för man valde ju ganska mycket spelare runt 30, strax under 30 som var etablerade på SHL-nivå och sådär, men som man kanske inte riktigt har varit med och vunnit sådär mycket och så va. Så att, jag känner lite tveksam. Samtidigt vet jag att marknaden är begränsad. Det är svårt att hitta spelare och Skellefteå har försökt att plocka in lite med Olimbo och allt om en och HV plockade in de här som du nämner nu, Jocke Andersson där också. Så att det finns ju ingen uppsjö, men jag är lite besviken på att de inte liksom försöker bygga vidare på det som man hade vid guldet, där man tycker man hade en yngre kull underifrån som tryckte på de här gamla lite grann. Nu känns det som att det varit lite... Ja, lite jämn, för lite nyanser i truppen. Mm.
Varför är det viktigt med unga spelare som driver och sätter press på de äldre? Vad får det för inverkan på laget?
Nej, men det är väldigt viktigt tror jag att du har den här balansen. Och sen tror jag det är viktigt att ha de här äldre spelarna med. Speciellt när man går in i slutet på en säsong och det är slutspel. Du har rutinen, det är då de äldre brukar kliva fram och... Det börjar bli vår i luften och det är slutspelshockey som gäller. Men de unga är väldigt viktiga på träning. De vill vidare, de är kaxiga och det vill man ju ha ett lag.
Ja. Hur kommer det sluta då, Abris då? Hur blir det en ny Le Mat-fest här på torget i Jönköping? Eller hur kommer det bli här om någon vecka?
Ja, men jag har svårt att se det nu. Alltså, klarar man en åttondel så tror jag att det kommer att bli tufft i en kvartsfinal i alla fall. Det brukar tala väl för att det blir en åttondel nu för HV. Det är väl 6 poäng upp till närmsta lag. Det krävs i alla fall seger här i kommande matchen. Och jag tror att det tar slut i kvartsfinal tyvärr.
Och du tror att de överlever åttondelen,
ja,
alltså då?
Ja,
det kan ju bli Linköping de får i åttondelen. Repris, ja, från fjolåret då.
Och då tror jag att de definitivt klarar sig vidare.
Mm. Vilka är HV71 största rivaler i ishockey?
Ja, det är väl alla.
Okay.
Det är väl ingen som man tycker om.
Nej, men finns det något
men det var ju när man spelade så var det ju de här. Och det var ju topplagen Färjestad. Då hade man ju roliga matcher, Frölunda. Då hade Linköping. Det var ju tuffa matcher och det behövdes inte säga så mycket i matchgenomgången, utan man visste vad som gällde.
Mm. Men du, när du ser HV71 på TV eller snackar med kompisar, vad tycker du kännetecknar det här laget i år?
Ja, det var svårt. Jag har sett alldeles för lite för att säga någonting om det, men det har varit mycket skada med, tror jag, så de har nog inte fått till riktigt hittat formationerna och kunnat få ihop det på ett bra sätt. Men sen har jag sett alldeles för lite för att uttala mig om det.
Mm. Ombre, som vi pratade om, de valde ju att byta huvudtränare HV71 i under 2018. Var det korrekt beslut?
Jag hade nu frågan, men för 9 matcher sen så har man väl vid idiotförklarat, man sagt att det var ett fel beslut. Jag är ju rent generellt inte sådär jätteförtjust i att man sparkar tränare. Det, på sikt så brukar inte det leda till så mycket framgångar. Det har ju HV om någon klubb blivit medveten om under 2010-talet, som du säger, där det var väldigt rullians på tränare ett tag. Och det blir sällan bättre. Det blir en kortsiktig förbättring, men man ofta sopar man det verkliga problemet under mattan. Och det kan ju vara lite så nu att de problemen som var i höstas där när Johan fick gå, det är de som kommer tillbaka lite grann nu. Va? Och då blir det ju svårare att identifiera problemen också när man rycker i den här livlinan för ofta och sparkar tränaren. Så att ja, jag tror väl att hade man jobbat vidare med Lillis och Ram och Johan, så tror jag nog att resultatet inte hade varit så mycket sämre. Det tror jag inte.
Nej, du menar att gruppen är inte bättre än vad man har visat?
Nej, men det var ju en kort tid där och de spelade ju bevisligen bättre än vad resultaten de fick med sig under hösten. Sen har de väl spelat inte så bra som 2,5 i poängsnitt gjorde under den perioden där heller. Va? Så att det är ju som Pelle var inne på, att säsong går ju mycket i vågor och man får inte alltid betalt exakt här och nu, utan det kan ju vara att det kommer retroaktivt så att säga om man spelar bra. Så där tyckte jag att man kunde haft lite större tålamod. Samtidigt har jag respekt också för att det snabbt gnys och gnälls från sponsorer och supportrar och allting, och att man blir pressad att agera på något sätt. För poängsnittet var ju extremt lågt under Johans höst. Det kan vi inte komma ifrån.
Mm. Ja, tufft för Johan att vinna guld för 2 år sedan och sen nu lämna. Man pratar ju om en HV-anda, Pelle. Vad är det för någonting? Och vad är det för dig i alla fall?
Ja, det är HV-anda för mig. Nej, men det är hårt jobb. Man ska känna sig trygg. Det gjorde jag under mina år i HV71. Jag kände mig trygg, jag hade stöd från föreningen och från killarna. Sen vet jag inte HV-andan, det har jag aldrig hört innan, men det
för mig är det i alla fall en vinnartradition. Jag minns ju, jag har jobbat 20 år på Aftonbladet, och jag minns ju från 2000 upp till 2010. Jag tyckte alltid man åkte bilen ner hit, man såg Vättern, och det slutade alltid med att HV71 vann.
Ja, men så var det. Vi var starka, var vi. Och vi är starka fortfarande. Och jag har ju fått vara med på den här resan när jag kom 88. Och när vi fightades innan kvalserien som det var på den tiden. Och varje omgång var på liv och död. Och sen efter guldet 95 så började vi ju den här resan och till att bli ett topplag i Sverige. Och någon att räkna med.
Vilken spelare var absolut viktigast för HV71 efter 95? Vem var loket i det här framgångsrika HV-laget?
Ja, men det är svårt att säga det. Vi hade Johan Davidsson, har ju varit fantastiskt viktig för hela föreningen. Men sen har vi Fredrik Stillman också. Esa Keskinen kom hit och vann guldet och var här några år. Så det finns många som kan ta det. Och sen har vi Stefan Liv som kom också lite senare där. Men jag vill nog säga Stillman var viktig. för den här resan.
Vad, utåt mot media så var ju han lite tyst när han var spelare och sa inte så mycket, men hur var han på träningarna och i omklädningsrummet?
Nej, men han var en stor ledare. Han sa ju till, han pratade inte så mycket heller kanske, men han visade framförallt på isen och genom sin hårda träning vad som gällde.
Mm. Om vi minns mer de här åren, eller du nämnde Stefan Liv. Alla som man pratar om eller med i Jönköping har en Stefan Liv-story. Vad har du för Stefan Liv-story som bästa minne som man kan kanske le åt och också minnas honom lite?
Nej, men det Stefan var som fantastisk människa och person, så det jag tar med mig, han extra knäckte ju som jultomte på julafton, så han var hemma och delade ut julklapparna till barnen.
Till dig, till dina barn också?
Ja, eller? Till mina barn, då kom han med käpp och lykta och ja, det är ju något fantastiskt minne man har av Stefan.
Ja, visade prov på medmänsklighet kan man säga där då.
Ja, nej, men han var en stor människa.
Ja, vad minns du från de här gyllene åren i början på 2000-talet? Och det pågick ju fram till 2010 när Pelle slutade där och finalen mot Djurgården då. Men vad var du som tyckte? Vi har ändå förmån att åka runt och besöka många olika klubbar. Vad tyckte du? Vad var skillnaden här och på andra arenor?
Ja, först är det ju det här. Det var lite grann att man mötte våren i Jönköping. Det var ju med långt in i slutspelet varje gång. Och man var här varje vår. Och liksom det var här någon gång i april där som det började hända saker. Våren kom och man fick vara här. Så att det är ett starkt minne som finns. Sen har det alltid varit en väldigt bra klubb att jobba mot, tycker jag. Det har alltid varit väldigt bemötande och bra service och lätt på alla sätt och vis. Sen gillar jag den arenan här ute. Den har hängt med, det var lagom stor hela tiden. Den var stor nog när den här publikåsen var med arenabomen där, och den är fortfarande inte för stor nu för att inte man ska kunna sälja ut den. Så jag tycker den skapar en grymt härlig atmosfär här, så att jag har otroligt många minnen härifrån.
Jag har aldrig varit här när man har upplevt hallen som inte full.
Nej.
Jag menar, utan
nej,
det känns nej. Som att det alltid är nästan 100% beläggning.
Ja, 7000 känns som en sån här helt perfekt siffra liksom och åskådarmässigt att ha. Och det klacken på kortsidan som ofta får med sig hela arenan också, så att det blir alltid ett bra tryck. Och det är lite den här gamla ishallskänslan kvar fortfarande.
De sitter väldigt nära plexet också, gör ju många.
Ja, vi hade ju den där finalen 2017 där jag trodde där plexet svajade ju hela matchen för alla satt och slog på det. Det var en helt galen stämning här, den finalen där, att få vinna sjunde avgörande på hemmaplan och Simon Önerud avgör liksom, det är svårt att slå.
Vi har en del nya besökare, och vilka är vi som står här och pratar på scen då? Jo, det är Hockeystudions livepodd som har kommit ner till Jönköping, och det finns ju en mening att ni är här och att vi står här, det är att vi gärna vill ha lite frågor från er, om det är någonting ni undrar över eller vill fråga Pelle Gustafsson om något, eller om ni har någon oro om HV71. Så att har ni någon fråga, räck upp handen så kommer vi ut med mikrofonen, eller om ni får, vi får sufflera någonting. Har vi någon fråga just nu? Nu blir det disco här också här borta. Ska vi försöka få dem att sänka volymen lite kanske? Ingen fråga just nu. Vi ska fokusera lite på din karriär, Pelle, också. Du är ju född och uppvuxen i Oskarshamn. Varför blev du HV71 för dig?
Ja, jag spelade i Oskarshamn rätt ung. Gjorde jag debut 14-15 år i gamla tvåan. Sen var det en ledare i HV71 som hette Sune Åsén som scoutade mig lite. Och jag flyttade när jag var 18 år till Jönköping. Och Danny Eriksson, jag var uppe och tränade lite året innan och de ville ha hit mig. På den vägen var det. Och sen har det blivit Jönköping sen dess.
Mm. Det var väl Gunnar Svensson, agenten, som ville att jag skulle ställa en fråga. Hur var Danny?
Nej, men Danny är en fantastisk människa. Han har gjort fantastiskt mycket för HV71. Och det går mycket historia om Danny, men det är en varm människa var han innerst inne.
Var det gamla skolan att man gjorde ett handslag och så blev det så? Eller vad var det som... Hur var han unik på för sätt?
Nej, men han var ju rak och ärlig. Det var ju det han var. Och sen sa han vad han tyckte. Och skulle man förhandla kontrakt så var det bara att gå... Kontraktet ligger ju inom Marita. Det är bara att gå och skriva på.
Det var inte så mycket förhandlingsmål.
Nej, det var inte det. Utan det...
Och hur mycket tjänade du på första kontraktet då? Kommer du ihåg det?
Ja, jag har kvar alla kontrakt. Jag tjänade 1 500 i månaden.
Okej. Och vad räckte det till på den tiden då?
Nej, det var väl... Ja, jag vet inte vad. Jag åt mycket i skolan, sen var det väl någon middag på kvällen man kunde få i sig.
Var första åren där då, var det tufft att ta plats i HV71 eller var du så pass duktig så att du fick istid direkt?
Nej, jag fick inte istid direkt, utan på den tiden var det ju att man spelade på tre formationer. Det var ju tre kedjor och tre backpar. Men sen gick, jag vet inte om det var bättre, Roland Näslund sönder. Han bröt en arm och jag fick chansen att komma in där första året jag var här. Så jag vet inte hur många matcher jag gjorde första året, men fick spela mer och mer. Jag fick vara med och spela slutspelet där med mot Leksand, tror jag vi hade 89. Så det var inte, man var inte lovad istid, utan det var att kämpa.
Hade du 7 direkt? För du var ju så väldigt förknippat med numret 7 där under i alla fall de sista åren då. Eller vad hade du för nummer i början?
Nej, jag hade 7 hela tiden. Det var inget jag fick välja, utan jag kom hit och jag fick 7:an av Kjell Kimbom, vår materialförvaltare. Han sa, du får ta Janne Hedells nummer här.
Jaha, han som blev marknadschef senare alltså. Ja. Hur är det att komma in här och se tröjan då?
Nej, men det är alltid underbart att vara här. Det är, helst när det är match då, man känner pulsen. Och sen var jag här rätt tidigt idag, och det var ju just det som var tjusningen med att komma. Jag vet, jag var alltid nästan först till matcherna.
Var det så?
Ja, just det här, sitta själv och... Ja.
Insupa.
Ja, precis. Man bygger upp förväntningarna och... Så det är väl det man saknar mest.
Och så var det, vi pratade om slutspel mot Leksand 89 där. Vad var det som gjorde att du tog nästa steg i din utveckling och blev en sån oerhört skicklig back?
Ja, jag vet inte. Det kändes som... Jag gjorde väl 3 Kronor debut 92 ändå, men sen var det väl lite så. På den tiden var det kanske att man tog de här lite äldre spelarna. Man satsade lite mer på säkra kort, och det var ju tuffare att slå sig in på den tiden för en ung kille. Och det vill jag inte skylla ifrån heller, men sen lärde jag mig mer och mer. Och sen har jag... Nu fick Sune Bergman 94-95. Då kom det stora steget för mig och fick stort förtroende. Ja, och det var väl mycket att tacka Sune för det.
Hur var hysterin i Jönköping under det första guldåret?
Nej, det var helt otroligt. Det var som en saga alltihop. Vi slutade 8 i serien och får Djurgården i första matchen, och sen Malmö, och sen slår vi ut dem här. Så det var... Man trodde inte det var sant. Man levde en dröm.
När förstod du, eller när kände du att vi har någonting riktigt bra på gång?
Nej, men det jag tror inte, för när vi slog ut Djurgården var ju det en skräll och vi var nöjda, men sen började vi underläge 2-0 i matchen mot Malmö, om jag inte har fel där, och vi kände oss väl lite nöjda, men sen lyckades vi vinna en match där nere i Sadden, och då kände vi, det här är ju inte slut än.
Och då var Malmö regerande mästare, om jag minns rätt här.
Ja, och fantastiskt lag i Malmö, och sen vann vi rätt klart där hemma, och sen sista matchen vann vi 6-2 ner i Malmö, och då var det ju så. Vi hade många som gjorde det sina sista år. Thomas Ljungberg, Ove Törnberg. Så det här var ju chansen för oss.
Ja, och sen har vi finalen där. Det blev avgörande i sudden death. Kommer du ihåg var du sitter, eller om du är på isen när det här avgörandet kommer då, när Johan Lindblom skjuter målar?
Ja, jag sitter på bänken. Jag är så trött så jag orkar inte åka ut på isen ens.
Okej. Okay. Såg du direkt att det var mål, eller såg du hans handskar slängdes upp, eller vad?
Ja, jag såg att alla hoppade ut på isen, men jag satt kvar.
Du orkade inte hoppa in alltså?
Nej, jag hade ett långt byte innan.
Ja. Och hur var det, och stämningen på stan, hur var den här första guldfesten här nere? För den är ju alltid speciell när det är första gången.
Ja, nej, men hela de dagarna efter det, jag vet, vi åkte kvarter från Huskvarna, och det stod ju folk hela vägen från Huskvarna in till Jönköping längs vägen, och det hade fantastiskt. Ja, det är roligt att få uppleva det.
Och på den här tiden då spelade du hockey, var det i Mörrum då, Abris, eller var var du någonstans i din hockeykarriär?
Ja, det var det nog. Det var nog mitt sista år där nere, tror jag då. Ja, det stämmer det.
Hur såg man på HV71 då, när de var på väg att vinna guld här? Och du spelade ju inte allt för långt härifrån då.
Nej, precis. Nej, men HV var ju det lag man åkte och tittade på om man skulle se SHL-hockey där. Vi hade ju Janne Åseda Karlsson som tränare då, så han tog ju med oss upp hit. Och Bosal hade ju varit hos oss i Mörrum och spelat här. Så att vi var uppe här lite då och då, ett gäng, och kollade lite matcher. Det var väl egentligen närmare till Malmö, men det var hit upp som det drog att titta. Det var ju gamla ishallen.
Rosenlundshallen, ja. Det var en lite speciellt byggd. Man gick bakom på något sätt. Alltså, den var lite unikt där med, minst när man var där och jobbat med media i alla fall.
Att ja, man... ja, det var det. Och taket var ju lite hängande. Och...
just det, just det. Men klassiskt ishallkänsla i alla fall.
Ingen superlyx i omklädningsrummet heller. Kom ihåg att du var in där till Bosse, så var det som att vi hade bättre omklädningsrum i Mörrum än vad HV hade på den tiden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mm. Men du sen fortsätter din resa och det vart, du vart över till NHL då. Hur gick NHL-åren?
Ja, både och. Jag kom till Florida 95-96 blir det väl. Nej, 96-97 och gör en bra säsong, får spela 60 matcher och gör mycket poäng och gör bra ifrån mig tycker jag. Och livet lekte, man hade ju inte så mycket koll på NHL där, utan som det är nu för tiden, det är uppdateringar, man visste ju inte vilka man mötte och så det, sen blev jag tradad till Toronto och då till ett sämre lag, förlorade mycket och det var väl mindre roligt då. Men sen fick jag bli tradad till Ottawa och spela slutspel där med dem sista andra året, så nej, men jag är väl nöjd. Sen kanske man kan jag funderar lite om man kanske skulle hade anbud för tvåvägskontrakt där borta, men jag ville ändå ha ett enväg som jag skulle vara kvar. Jag hade skaffat familj och hade jag varit kvar där borta och kört på något, då hade jag inte fått uppleva det här som hände här i Jönköping och HV71, och det vet jag inte om jag hade velat byta bort.
Nej, men du har en liten otäck incident där. Du fick ett slagskott i ansiktet. Var det när du spelade med Florida?
Ja, det stämmer det. Det var väl mot Ottawa var det. Så jag gick ner och täckte skott och kom lite fel och fick skottet i ansiktet.
Är det din värsta skada i karriären?
Nej, det var ju lugnt. Då kom jag ju tillbaka och spelade den matchen.
Fast ja. Hur ont gör det för oss som inte fattar det att få ett slagskott i ansiktet?
Nej, men det känns ju. Just den incidenten bröt jag både näsan och spräckte läppen och tryckte in 3 tänder. Så det visst gör det ont, men det... jag säger det, när adrenalinet sprutar och det gör onda på natten.
Ja, och sen kom du alltså ut. Var det här i första perioden? Och ja, sen så kom du ut igen i tredje perioden.
Ja, då kom jag ut och då blev det ju stående ovationer. Så det var ju stort där. Då satte jag på ett visir och ut och körde.
Är han galen eller vinnarskalle, Abris?
Ja, både och kanske, va? Nej, men det är väl en sak av det som man förknippar med Pelle Gustafsson och hans karriär. När man tänker tillbaka så är han en otroligt oöm spelare. Sen var han ju skicklig också, det ska vi inte glömma bort. Jag tror du hade poängrekordet för backar en säsong i SHL, va? Ja, passningsrekordet
för backar. Ja, det stämmer nog riktigt. Ja, jag vet inte riktigt.
Så att det är ju, men det första man tänker på när man ska tänka tillbaka spela, det är just den här oömma spelstilen. Alltid offra sig, alltid i vägen för skott. Liksom spelad oavsett. Det är det jag förknippar med honom. Så att det var nog både en galen vinnarskalle kan man väl säga då. Men som också hade en hel del spel i sig.
Mm. Och när du kom till Florida innan vi började podda då, så berättade du lite. För då spelade du Florida Panthers i en arena nere i centrala Miami. Och det var kanske inte den trevligaste miljön.
Nej, det första gången jag var där blev det en liten chock. För då stod ju beväpnad polis vid varje övergångsställe, trafikljus. Och då fick man ju så undra var man hade kommit. Men det gick bra, man lärde sig det med.
Ja.
Det är kontrast det där med Miami och Jönköping kan man säga, va?
Ja, det är lite.
Mm. Du, när du sitter och pratar med kompisarna då, vad är ditt bästa hockeyminne?
Ja, jag har så fantastiskt många minnen och hockeyn har gett mig så fantastiskt mycket och just HV71. Men sen brukar jag alltid säga det är guldet 95.
Det första alltså?
Ja, det slår inte mycket. Men sen är det guldet 04 med, det var också en fantastisk resa. Och sen minnena är, jag säger jag är glad att ha spelat i HV71 i 20 säsonger i en och samma förening. Och det är ett rekord som jag inte tror kommer slås.
Vad var 04-guldet? Vad var det som gjorde att du upplevde det som en resa som du pratade om?
Nej, men vi hade ett bra lag och jag kommer ihåg vi var i underläge. Jag åker upp till Karlstad, ser att de har dukat för guldbankett. De har Aftonbladets löpsedlar, guldet och allting ligger där som vi ser, och vi vinner den matchen med 1-0.
Stefan Liv är nollan antar
jag. Ja, Olausson får avgöra där, så det,
det var, eller värst.
Ja, så det var en av de roliga matcherna. Och sen här hemma i sista avgörande var det 5-0, det var inget snack.
Nej, nej. Så, ja, så de hade dukat upp till fest och sen var ni festförstörare kan man kalla det,
ja,
för då.
Ja, det är underbar match.
Ja.
Och fyra SM-guld för samma klubb under en 15-årsperiod, det är ju helt, jag vet inte, det är otroligt imponerande.
Ja, nej, men jag är jättetacksam att få vara med. Jag har spelat 5 finaler och vunnit 4 guld, så det får man väl säga.
Ja, det är ofantligt stort. Det är många som inte vinner ett enda SM-guld under hela sin karriär.
Martin Törnberg har väl 4 nu också, va?
Ja, det har han väl. Och sen Johan har väl 4 med. Och så det finns en del som har 5 också.
Mm, precis. Ja, det är en jättefin karriär du har haft då. 2010-finalen då, vad minns du från den då? Det blev ju din sista hockeysäsong där. Det här guldet där HV och Djurgården möttes och ni avgjorde på Hovet där i match 6.
Ja, då hade jag en skadefylld säsong och låg faktiskt av mitt i säsongen där. Men sen kom jag tillbaka lite och spelade lite då och då. Inte mycket delaktig i det guldet kan jag säga. Men det var ju en fantastisk matchserie och få vara med om och få avsluta på det sättet med ett guld. Det var stort.
Du spelade hockey i, blev det cirka 30 år eller vad, hur mycket blev det till slut?
Ja, det blev 25 i alla fall.
Ja. Och vad var priset som du fick betala i skador och sådär? Du pratade om att du har lite ont i nacken ibland och sådär.
Ja, nej, men det känner man. Man börjar ju bli äldre och äldre och man har sina kramper och det är nacke, rygg och ja, höfter och axlar som känns av lite och man har gjort lite operationer som man börjar känna av.
Ja, men visst var det värt det?
Absolut. Ja. Det är inget jag ångrar idag.
Nej. Så fick du vara med i landslaget hit också där och vad är ditt bästa landslagsminne då?
Ja, nej, men det var väl VM 96 där. Innan jag åkte över till Florida. Jag tyckte jag gjorde ett bra VM. Tyvärr så åkte vi ut i kvartsfinalen mot USA. Men jag har bra minnen därifrån och var själv nöjd med min insats. Så det är väl det stora minnet jag har från Tre Kronor. Sen var det alltid roligt att få ta på sig landslagströjan och spela. Så det var en ära.
Men vi såg med 0-3 också i Finland där.
Ja, jag var med där på ett hörn och det var väl då vi vände mot Finland.
Mm. 5-1 till 6-5 med var ju ett fantastiskt bra lag.
Ja.
Och sen var det Anson Carter som förstörde finalfesten,
ja,
där då.
Ja, ja, nej, den vändningen mot Finland satt jag faktiskt på att spela inte, men när jag stod 5-1 och ringde jag hem till min fru och sa jag kommer nog hem imorgon.
Jaha, okej. Okay. Ja, det var sån. Ja, jag vet, jag satt på pressläktaren där och då vet jag att det var en finsk hockeysupporter som slängde en öl på mig då och sa väl något elakt där om svenskar, och sen så vet jag när Sverige vände till 6-5 så vände jag mig väl om och sa någonting tillbaka till någon. För det är ett underbart hockeyminne. Du, vi har ju många supportrar som står och lyssnar på oss. Vad är din relation till HV-fansen och vad gör dem så underbara?
Nej, men det är just engagemanget. Det som ni sa här innan, det spelar här. Det är en tajt arena där publiken är nära och klacken får med sig hela hallen. Och det är underbart och Det engagerar Jönköping.
Mm. Det är en klassisk fråga. Jag kan börja med dig, AB, som det. HV71 användes av klappor. Är du för klappor eller tycker du att man ska hoppa klapporna?
Ja, men om det hjälper till. Jag är ju inte så där jätteanti mot klappor. Om det nu hjälper till att hålla stämningen uppe så tycker jag att det är visst att det är okej. Okay. Det är väl klart att kan man få samma tryck med vanliga handklapp så är väl det att föredra, men hellre handklappor än en tyst arena i alla fall. Mm.
Vad tycker Pelle om klappor?
Nej, men det är väl, ljudnivån blir högre så det blir väl en bra inramning.
Ja, och du är ju lika gamla som vi är. Du får inte problem med hörseln då, för jag tycker att det är lite, jag är kanske en bäst gubbe av oss här, jag tycker att det är lite jobbigt för hörseln när det slår.
Jag kan säga så att när jag sitter på läktaren tycker jag det är lite jobbigt, men okay. På isen märkte man ju inte av det.
Vad är din favorit HV-ramsa då? Du behöver inte sjunga, behöver du inte. Men
nej. Jag vet att de hade ju en ramsa om mig när jag spelade där, så det, jag får väl säga den.
Och hur gick den då?
Ja, det vet jag inte. Det hade något med åldern att göra. Ja,
just. Är det någon som kan Pelle Gustafsson ramsan eller? Ja, ingen som vågar sjunga här, för det går ju rakt ut sen på Aftonbladets hemsida. Det kan ju vara lite speciellt. Vi fortsätter, Abis, att prata om vår säsong innan du ska få ta ut ditt till ditt dream team då. Vi är ju här inför ett dubbelmöte mot Frölunda. Det är inte så roligt för HV71 att behöva ställas två matcher inom ett dygn mot Frölunda.
Nej, så kan man ju naturligtvis se det. Samtidigt så tror jag det har varit väldigt stor press vilket lag de än hade mött här nu. Nu slår man ju lite grann underläge mot ett Frölunda som har rakt motsatt trend då, som HV har. Så att det kan ju vara ganska skönt ingångsvärde ändå i de här matcherna, tror jag, än att man hade kanske mött Mora eller Timrå eller någonting hemma här och verkligen bara måste vinna. Nu slår man ju lite underläge, så jag tror inte att det spelar så stor roll. Man måste ju bryta en trend, och man har ju tillräckligt bra lag för att kunna vinna mot Frölunda också, tycker jag. Så att det handlar nog mer om att verkligen gå in och spela desperat, lite desperatare tycker jag vad man har gjort, och liksom lite mera med hjärtat och offra sig lite hårdare och sådär, så kan man nog kanske vända den här trenden, och då kan det ju bli en positiv effekt av det här. Jag menar, Martin Törnberg är tillbaka sedan en tid tillbaka nu, och kan man få
Turesson är tillbaka nu också.
Turesson tillbaka idag också. Kan man få en seger eller två här nu i den avslutande omgångarna, så kan det ju bli en skön skjuts in i slutspelet. Så att man ska inte ge upp hoppet än långa vägar, utan försöka få med sig någon vinst nu och bygga självförtroende in i slutspelet.
Det är 25 minuter till nedsläpp. Vad gjorde du ungefär här tidsintervallen när det var några minuter kvar till match? Vad hade du för grejer för det tics?
Jag hade samma förberedelse i 20 år. Och det var väl det jobbiga, att man hade klockslag man gick efter.
Du var lite manisk på så sätt.
Ja, jag var det. Men jag hittade det, och det var väl det som var jobbigt att göra varje omgång. För det, varje match man hade klockslag. Och
vad gjorde du då för något? Om du tar det så igenom en matchdag, hur såg det ut för dig?
Nej, men förmiddagarna var inte så, men det var just att jag var tidig i hallen, ville vara tidig i hallen, ville ha lugn och ro. Sen klockan halv sex, då gav jag mig ut och sprang. 20:15 skulle jag vara i gymmet, göra gymnastik, värma upp, och ja, det var mycket sådana ritualer, uppvärmningsritualer.
Kunde de störa dig om de liksom ville göra pranka dig på matchdagen där, eller hur?
Nej, det enda var ju om man kom sent till match, det gillade jag inte.
Nej. Du fick ju en liten hemläxa inför den här livepodden. Det var att ta ut din drömsexa eller drömfemma med målvakt. Vi ska ta oss igenom den, och vi kan väl börja med målvaktspositionen då. Jag kan gissa kanske att du valde mellan Bosse Ahl och kanske Stefan Liv och så vidare. Men vad föll valet på till slut?
Nej, men det är Stefan självklart. Han har betytt mycket, och som jag sa innan, fantastisk människa, och så det var inget snack. Sen är ju Bosse en god kille med och gjort mycket bra med, och så vi har haft bra målvakter. Vi hade Kari Takko här under en längre tid med, som var fantastiskt duktig med. Så det finns många duktiga hockeymålvakter i HV.
Ja, målvaktsvalet var kanske relativt enkelt då, men sen backarna, där kan jag nog säga att där finns det konkurrens.
Nej, det tycker jag inte. Okay. Jag tar ju ut mig själv, och sen får Stille vara med där, så det är inget snack.
Nej. Vad var Stille bra på isen då? Vad var det som gjorde att det var så behagligt att spela med honom?
Nej, men det är han, som jag sa innan, han är lite hjärtat HV71. Var landslagsspelare tidigt och vann en VM-guld, och tog in en liten kultur i HV71, tränade hårdare och var väldigt seriös i sin hockey.
Ja. Jag har missat lite det med Stillman. Jag visste inte att han var sån kraftfull kulturbärare, eller så var det lite före min tid, Abris.
Ja, men han var ju en viktig back under många, många år där, och den här stora storhetsperioden där, och hade ju viktigt jobb som sportchef sen efteråt där också, så han är väl väldigt starkt förknippad med klubben. Sen är det ju alltid svårt när man inte är inne i omklädningsrummet att veta hur betydelsefull eller är på isen och spela med dem, och där är det ju liksom bra för oss att få den inputen från spelare som verkligen har varit med dem. För då vet man vilka som har betytt mycket. Mm. Man har varit
vilka som viker ner sig och vilka som står upp.
Ja, lite så. Ja.
Då har vi en kedja kvar att ta ut också. Vilka har du tagit ut där?
Det tycker jag var lite svårare. Sen när det gäller backarna så har vi ju många backar. Vi har Petra Säck och Ola Olsson, nämnde jag inte här, men det är fantastiskt duktiga hockeyspelare. Men när vi kom in på forwardsidan, Johan Davidsson är ingen snack. Men han får faktiskt gå på som vänsterforward i min formation här, för jag vill ha Esa Keskinen i mitten. Mm. Och sen är det svåra här med, nu valde jag lite mellan Martin Törnberg, Jukka Voutilainen, Andreas Karlsson, men jag tog Jukka där. Han gjorde det fantastiska år här i HV71.
När han var som bäst så kändes det som att det var helt omöjligt att trycka bort den från området framför mål, och han satte dem alltid en millimeter under ribban.
Ja, nej, fantastiskt skott, och nej, han var väldigt duktig, Jocke.
Vad säger du om drömkedjan då, Abris? Är det någonting som du tycker att, hur kan de ha missat den här spelaren?
Nej, det är nog bara slicka som munnen. Jag tycker väl Keskinen och Davidsson känns helt givna också, om jag skulle ta ut en sån femma. Sen, kedja, sen kan man väl alltid diskutera tredje länken. Det är klart att en sån som Martin Törnberg har gjort också väldigt mycket här i föreningen då. Men nej, jag kan köpa den kedjan rakt av.
Ja, Keskinen hade väl fantastiska handleder, va?
Ja, det är nog den bästa spelaren. Spelintelligensen jag har mött på. Han var fantastisk med klubban.
Hur var han i omklädningsrummet då? Alltså, kunde han svenska eller engelska, eller hur kommunicerar man med honom?
Ja, han kan svenska när han pratar med mig, säger, men han vill inte prata med
det. Okay.
Utan han är en jättehärlig kille. Och sen var lite speciellt med, så han hade, klubborna på den tiden var ju trä, och han hade väldigt, väldigt tunna klubbor.
Okej, okay, lite rakbladsmässigt.
Ja, ja, han hade rätt bra vinkel, men de gick ju sönder, så han vann alla tek i försvarszon, men i de andra zonerna sket han i det.
Aha,
för klubban, okay, kunde gå sönder.
Det var skaftet som var tunt alltså.
Ja,
skaftet var tunt alltså, okej. Okay. Ja. Ja, det var en av mina idoler där. Du har ju ett klubbrekord som jag hade missat här. Det är att du har gjort snabbaste målet, HV-målet, i högsta serien. När var det här och hur gick det till?
Ja, årtalet vet jag inte, utan jag vet ju att det var uppe i Luleå och det var Granqvist som stod i mål.
Erik Granqvist Viasat, ja.
Ja, målvakt. Så ja,
och det var en tekning, va? Det var i matchen startade med en tekning.
Ja, 17 oktober 1991. Det är elitserierekord också. Det är inte bara HV-rekord, utan det är SHL-rekord också.
Ja. Nej, det vi vinner teket, första teket. Jag får den, Thomas Ljungberg tekar bra. Jag går över mittlinjen, lägger den. Pucken hade hamnat utanför med Granqvist styr in den själv. Så det är, och man kan läsa i lokaltidningen dagen efter, för vi sov ju alltid över uppe i Luleå då efter matcherna, och då nämnde han någonting om att han hade fel klubbor, de nya klubborna hade inte kommit.
Han var bra på bortförklaringar redan då alltså.
Ja, absolut.
Otroligt som back att kunna göra mål så här snabbt, Abris.
Ja, jo, så är det, men det är många teckningar som går bak till backen om nu centern vinner, så att det är oftast de som får pucken där då. Men sen gäller det ju att ha en släppent målvakt kanske då, det hjälper väl till, som Granqvist i det här
fallet. Vann ni matchen då? För det var väl, kommer du ihåg det?
Ja, jag tror vi vann den matchen faktiskt. Okay. Jag tror till och med jag gjorde ett mål till den matchen.
Ja, just det. Ja, vad häftigt att ha sånt rekord i alla fall, för det måste vara ganska svårslaget.
Ja, det tror jag nog som det ser ut idag i hockeyn.
Vi fick lite frågor till dig på sociala medier, och du får hjälpa mig att Abris komma ihåg alla här. Men då var det ju bland annat en fråga, varför kallas du för Plura?
Det är magen.
Okay.
Det är magen, eller?
Okay.
Jag har ingen mage, men jag tränade inte första 4 åren efter jag slutade spela, och då spände jag ut magen för min bros brorsöner.
Jag tror det var en förkärlek till rödvin och kött, men så var det kanske inte.
Nej, och det är väl inte fel det heller. Nej. Men det var magen hon syftade på.
Var det barnen då som tyckte att du såg ut som Plura när du spände
ut magen? Ja, jag sa väl det själv. Jag har Plura mage.
Ja, just det. Så vad hade vi mer för frågor, Abis?
Ja, det var någon som frågade om du började dagen med en snus, va?
Ja, tyvärr så är det väl så.
Portion eller grov snus, eller vad är det för något som du...
Nej, det är både portion och lös. Jag kör både upp och nere.
Ja, just det. Varför är det så att hockeyspelare i allmänhet alltså, det är väldigt många som snusar. Vad beror det på?
Ja, nu vet jag inte hur det ser ut, men det ryktet har ju alltid gått. Men när jag har spelat i HV så har det faktiskt inte varit. Det är många som inte har snusat med.
Okej.
Men jag vet inte varför det är så. Det är det dummaste jag någonsin har gjort, att börja snusa, kan jag säga.
När började du då?
Nej, men det var väl när man var 16-17 kanske.
Ja, just det.
Jag var ju samma ålder när jag började. Jag slutade för ett år sedan, så det finns hopp för det, om du bara vill.
Ja.
Vad har du för tips då att ge Abris då?
Sluta. Ja. Bit ihop, för det är tufft. Det är som att tappa en kompis faktiskt.
Ja.
Men första halvåret är jobbigt.
Ja. Hade vi någon mer fråga på Facebook eller sociala medier? Det var några andra där som hade några frågor, om jag minns rätt då. Jag har ju gått igenom den nu där från Svesse, och sen var det Plura som sagt var, sen var det snusen där. Du, när det är fredag kväll så här, Pelle, och det är stormatch, det är HV mot Frölunda. rycker inte kroppen? Vill du inte vara med?
Jo, men det vill man ju, men man måste inse sina begränsningar med det. Jag är så tacksam att jag har fått vara med under så lång period och göra det här. Så det, jag kan förstå killarna, adrenalinet pumpar där, man står igång, man ska ut där fullsätt arena. Så det, visst saknar man det, men man är ju nästan 50 år nu, det måste ju hejda sig något.
Vem är den bästa tränaren du har haft?
Det är svårt det där. Jag brukar ta upp några tränare. Sune Bergman var... Ja, han och jag, när han kom till HV71 så sa han grejer som jag också ville spela hockey. Och han tog väl HV från att vara där. HV grå till att sticka ut lite. Han införde att vi tränar två gånger om dagen vissa dagar. Och Sune var fantastiskt bra på många sätt. Och sen Pelle Måts, fantastiskt på det mentala, med individer. Så det har haft många bra tränare, så man har lärt sig mycket av alla.
Vem påminner du mest om själv då, nu som när du tränar?
Ja, det är svårt, det får jag ändå avgöra. Men jag försöker ta bit av alla. Jag tycker Kenta Johansson hade fantastiska isträningar. Jag kör många av hans övningar. Sen har jag lite med det här med just individer, jobba med individer, bygga en grupp som Pelle Måts jobbade mycket med. Det jobbar jag också mycket med.
Det var ju den du efterträdde i Dalen, Johan Lindbom, blev ju huvudtränare i HV71. Är det en dröm för dig att en dag stå i den här arenan och vara huvudtränare för HV71?
Ja, på något sätt vill jag ju gärna vara delaktig där och föra det vidare. Men vi får se.
Är du nära vän med Hult och Davidsson?
Ja, det är jag. Jag känner väl Johan och Johan. Så det...
Alla heter Johan här, känns det som, nästan lite.
Ja, men så är det. Ja. Jag heter ju Per. Så.
Ja, precis. Vi ska börja avrunda härifrån. Eller är det någonting jag har glömt, Abris? Du var på mig sist här i Malmö att jag hade glömt någon punkt där. Är det någonting nu som du tycker att jag har gjort bort med?
Nej, det känns som du har fått med en hel del här nu faktiskt. Det måste jag säga. Det är väl rafflande avslutning som vi har framför oss här och sådär med de sista omgångarna nu.
Och det här är ju roligaste tiden på hela året nu när det är kvalmatcher och det är viktiga matcher. Och vi kan kora vinnare och vi kommer ju också se en del ledsna ansikten där ute.
Ja, nej, men så är det. Och det är nu det allt ställs på sin spets, så att det ser vi fram emot.
Och då tackar vi för att ni har lyssnat på oss. Jag hoppas att vi har gett någon vettig information och någon typ av underhållning till er. Och nu hoppas vi att vi får se på en otrolig hockeymatch. Och kanske, ja, vi får väl vara lite HV-mässiga då och säga att det här klubbmärket som du har på bröstet, att det vore kul om de fick vinna ikväll.
Ja, jag tror att det ligger lite i luften att de vinner idag faktiskt. Jag tror att desperationen kommer att fälla utslag idag mot ett lite Frölunda som har vunnit en hel del.
Jättetack för att ni lyssnade allihopa.